Ja, jag föddes så 1906 i Uppsala domkyrkoförsamling. Men min mor var ensamstående och på den tiden var det inte gott att vara ensamstående. Det fanns ingen hjälp på något vis. Hon jobbade i en cigarrbutik där på Övre Slottsgatan. Och i alla fall vid 3 års ålder kom så långt. Så blev jag utakkorderad på stadens bekostnad på landet till ett hem i Tensta. Och där var det 2 äldre flickor förut med olika föräldrar som var fosterbarn. Och min fosterfar, han var hård och grym. Det verkar alltid hugg och slag för det minsta orsaker. Utan orsaker ibland. Så att man var ju väldigt nerstämd. Man hade aldrig möjlighet att få yttra sig någonting på den tiden. Men vi kom fram till skolåldern. Jag började när jag var 7 år. Och det var en lärarinna som hette fröken Larsson. Hon var ju väldigt bra mot oss små. Och sen 3:e och 4:e klassen, eller mellanstadiet som det heter. Så var det en som hette Signe Stjernström. Hon hade häftigt humör, så det var ofta luggar och klappar på kinden. Lite hårdare. Ja, men hon kunde också vara snäll ibland om det gick bra med klassen. Sedan hade vi sista 5:an och 6:an. Där hade vi Oskar Åström som var väldigt sträng. Han höll väldigt sträng disciplin med pekpinnen, och den höll inte så ofta. Den gick i bitar. Och där var det ju så att han kunde ju vara så elak så han hånade mig för min fosterfar då. För att han var ju hållen för att vara svår. Han till och med var ute och stal och sådär. Och då fick man ju alla möjliga vackra namn. Eller fula, vad man säger. Ja. Men i alla fall så hade han en trädgård, och den där skulle vi greva och räfsa löv på hösten och så ordna på våren. Och som någon sorts ersättning kunde vi få, han har ju väldigt mycket fruktträd på hösten alltså. När allt var slut då kunde läraren stå på gården och ha till hobby. Och kastade kring ett och annat äpple åt oss då. Precis som vi vore hundar. Och passa på att ta dem där då. Det var hans nöje. Vidare fick vi såga och hugga ved till skolan. De hade 3 stora vedkaminer. En i varje sal. Och då var det en särskild då, som var utsett eldvakt då. Under dagen. Tidigt på morgonen var ingen värme på natten. Så fick en gumma från fattigstugan gå och elda och började väl i 4 taget. Sen var det en annan sak också, att de höll ju väldigt hårt på att barna skulle hälsa i den här kommunen. Gossarna skulle ta sig mössan och bocka sig vackert och flickorna skulle niga. Men det hände en morgon. Det var yrväder, det var 20 grader kallt. Jag gick till skolan och mötte en sledskjuts med en bonde i. Och jag hälsade naturligtvis inte, för jag tyckte det var så kallt att ta mössan och det. Och då fick jag ett slag av piskan i ansiktet. Och så ett tillmäle: "Skulle du inte hälsa din jävel?" Lite då. Och den enda glädjen man hade, det var att man såg fram emot sommaren, midsommaren. Det var enda gången på året som man fick gå till fest. Och det var till Vattholma, trekanten, som lever upp än idag. Och på den tiden var det väldigt populärt med såna här vita halmhattar, runda, med svart band, som alla ungdomar hade då. Och de cyklade ju mycket då i grupper till festen. Och när den där kom i skymningen, det kunde se ut som en flock vita fåglar, genom att hattarna var vita. Och bönderna, de åkte ju egen droska, så att säga, till festen. Och många samlas och åkte lövskrinda till festen. Så det var ju cyklarnas och hästarnas tid var det, kan man säga. Ja, sen kom jag ju vidare ut i världen.
Midsommar, hur firar ni den egentligen? Var det med dans och...
Ja, det var här i Vattholma.
Ja.
Det var ju stor fest och dans där.
Ja. Vem hade arrangerat den festen?
Ja, det var någon förening där. Idrott eller någonting. Jaha. Men det konstigt, nog finns den kvar än idag alltså. Vi fest varje år.
Så det är en utedansbana det där då?
Ja. Det ligger liksom en trekant in i bruket, alltså en plats.
Mm. Hur var det på den där tiden med... flickorna fick snällt vänta att de blev uppbjudna till dans. Det var inte damernas dans och sådana saker.
Nej, flickorna var så blyga på den tiden. Så.
Jaha.
Och grabbarna med en stor del förstås. Mm.
Vad var det för danser ni dansade då?
Ja, det var vanligt så här gammeldans. Polka och hambo och vals. Och.
Aha.
Och sådant, 70s.
Jaha. När kom de här modernare typerna då, foxtrott?
Ja, det var väl senare. Det där var min barnatid, jag var inte med.
Aha.
Precis, jag var väl inte med 1920 omkring då.
Ja. Mm. Jag avbröt visst, du skulle berätta vidare om dina levnadsöden.
Ja. Man kom ut i världen sen vidare förstås, men man hade ju ingen hjälp, man var ju bara barn ändå kan man säga. Och nedslagen, så man kunde inte prata så mycket heller med andra. Men i alla fall, det var, så fanns ju ingen möjlighet att tänka studera, det skulle vara pengar på den tiden. Jag hade annars mycket intresse för att ha blivit präst. Men som sagt, det var bara att hoppa in på det jordiska, bonddräng och så.
Hur gammal var du?
Ja,
första
var
platsen?
Jag var inte med 15 år då. Och då fick hon med sin... Ja, först var jag här hemma i Tänsta på Kumlands lanthushållsskola. Som trädgårdsdräng och kusk till... Skjutsa att det var Vattholma med häst och alltså. Ja, det var ju rätt bra. Men det var väl där något år. Men det var liten lön. De ville inte kosta på så mycket för lönerna. Sjönk då mera. Så jag sökte mig ett annat jobb. Och det var inte annat än jordbruket det. Och där kom jag fram till då att. Det var, ja, jag var väl hos Tesla som jag gjorde på den tiden. Och kom till en bonde i Ramstad. En stor gård alltså. De hade två drängar och pigor och eget folk. Och. Men han var mycket för spriten. De körde till stan mycket på den tiden. Med sed och ved och allt möjligt. Och grus är de hämtade i stan. Och så hade de ett kvarter där de höll till i dem på Drottninggatan. Och där söp de då till de var pinfulla. Sen körde han hem. Och då piskade han hästarna i ett kör. på kvällen. Så frun och drängen, de måste ju alltid åka och möta. För de ringde från det där kvarteret när han var sig väg då. Sådan var den bonden, och då skällde han när han kom hem. För jag skulle, den tiden de körde grus var jag drängen med också. Och då skulle jag se till att hästarna fick vatten. Och alltihop på kor. De hade ingen vatten på gården på vintern. Jag fick köra en par kilometer efter vatten i alla veder. Och det var ju mycket jobb att sköta 25 kor och vatten och alltihop.
Var det för en 15-åring det då?
Ja, det ledsnade jag snart. Så jag rymde därifrån på gården. Och kom till en annan mindre bonde då, som var lite trevligare. Sen var jag väl kvar där, och så kom jag väl...
Du var inte dräng då, utan du var lantarbetare? Eller vad kallar du?
Ja, det var det dräng, för att det kallas lantarbetare numera.
Alltså det är samma sak det?
Ja.
Så du bodde på gården?
Ja, jag hade rum där alltså. Och mat då. Sen kom vi till en grannbonde där. Det var bara över sommaren han skulle ha hjälpt den där bonden. Och det var ju också en sån där typ som fodrar mycket men ville ge litet. Där skulle man i alla fall sköta lagorn. Och skulle man mjölka med morgon och kväll och så ut och köra hästar på dagarna. Det var lite mycket det med.
Du säger att du mjölkade, var det med maskin eller?
Nej, det fanns inte på den tiden.
Ja, men var det kargöra och mjölka kor då?
Ja, de fick väl börja på den tiden. För det var ju tungt jobb, handmjölkning alltså. För det gällde ju på armar väldigt. Jag undrar att kvinnorna stod ut med det. Jo då. Så, det var väl där ett år då. Sen kom jag till Barlingsta. Den bonde där också, de större gården, hade startkar och drängar och sånt. Men där var det samma skes. Där skulle jag mjölka med morgon och kväll, och så skulle jag köra hästar på dagarna. Och hade väl en 25 kronor i mån bara. Så då fick man ju rätt för sig.
Var det då du så småningom började tänka på att skaffa dig något
torp
eller eget?
Det var när jag kom till Horns prästgård. Det var sista anställningen. Jag var där 4 år. Och då fick jag ju tag i makan då. Så sen gifte jag oss och tog stat då. Det som säger.
Tog stat? Vad betyder det då?
Jo, det är lantarbetare, fast de kallade för statkar på den tiden. Och stat, man fick en viss kontantlön. Jag hade 50 kronor i månaden, tror jag, det var lagerskar. Sen fick man vissa kilo vete och råget, ett par hundra kilo var. Och korn och havre, det föda gris. Och potatisland och bränsle. Allt för ett år alltså. Men... man ledsnade på det där bundna liv. Man ville ha lite mer självständigt och bruka en tolva själv. Därför kom vi överens om att vi skulle, makan och jag, att vi skulle ta ett torp. Och på det viset så började det.
Ja.
Med torparlivet. Och det var 1935.
Ja. När du tog stat, som du uttrycker det, då, vad hade du för bostad då, när ni var nygifta?
Ja, den var väl inte alldeles perfekt, men den var ju rätt bra.
Så ni hade eget hus i alla fall då?
Nej, inte eget.
Jag menar att ni i separat
ja,
alltså?
Ja, just det. Det ingick i
staten. Det ingick i staten det, ja.
Mm.
Jaha. Men ingen jord till det då?
Nej, det fanns ingenting. Jo, potatisland och
ja.
Sånt fick man sätta. Så att det... Nej, då började jag med torpen, men det var ju en hård skola.
Ja.
Det började med 2 tomma händer. Den första kon fick man ju ta på växel då. och sen arbeta sig fram. Nästan varje dag i helgon och söndagar med gjorda fridagar ibland. För att ska få några kontanter alltså. Och på den tiden trots vi hade smör och mjölk, man hade inte råd att äta smör. Det sålde vi åt margarin.
Var det Pellerins margarin?
Ja.
Hur smakade det då?
Jo, då, det var bra det med. Så det är så. Och lite ansjovis och potatis till. Det var inte så fett. Men det var hårda bud, men det gick ju igenom ett, ända till vi kom till Bottenängen då. När jag var sjuk, då hade man ju kommit igång med allting. Sen såg som på höjdpunkten kan man säga. Och tänkte ta ett ännu större ställe.
Ja.
Och då var man ju sjuk.
Den här ledgångsreumatismen, du har ju fått vård för den, efter vad jag förstår. Du har inte prövat något på egen hand, någon behandling?
Nej.
Du har gått till vanliga läkare hela tiden?
Ja. Nu har jag sen kom hit börjat druckit potatisvatten. Det ska ju vara bra, säger de.
Ja, jag har hört sägas det.
Hur det verkar vet jag inte än.
Nej.
Men det är så. Men jag kom då till Nynäshamn, den där pensionärsanstalten för reumatiker. Och det var en väldigt bra behandling jag fick där. Då hade jag tidigare gått hos en doktor Kjellberg här i Uppsala, om ni känner. Och fått ett 20-tal sprutor för reumatiska. Men inte det hjälpte, då skickade han mig till Nynäshamn alltså. Men där sa han bara att jag fått 10 sprutor, för han fick inte ge mer egentligen. Så jag fått 10 för mycket. Så var det. Men jag fick ju ingen mera där alltså, men jag fick en väldigt bra behandling. Gyttje, inpackningar med händer och fötter och knän. Och solljus och bad och all gymnastik och allt möjligt. Sen när jag kom ut därifrån så småningom så vart jag bättre. Och var riktigt hygglig i 15 år ungefär. Men sen vart jag förkyld och då har det kommit tillbaka.
Du har inte någon idé om hur man kan få sån här reumatisk värk?
Ja, det är klart. Genom att lederna blir slitna, det är ett tungt arbete. Men det finns ju kontorsmänniskor som får det också. Ja. Utan det var väl dåliga bostäder som gjorde det mesta. Det första torpet är mögligt och jäkligt. Så jag tror det inverkar till en del. Fast det kommer inte bryta ut med en gång. Utan det kommer efter. Och folket sa ju så då när jag arbetade så där mycket på första. Nu stoppar inte det blir 50 år, sa de, med de där jobben. Och det gjorde jag inte heller. Jag var 46 år då när...
Det var tidigt det,
ja.
Det
var det. Aldrig ligga sjuk en dag, det var det värsta. Så att det... var det ju väldigt.
När du var 46 år, vad var det för år då? Det måste vara 52 det.
Ja.
Om jag räknar rätt.
Ja.
Då fick du väl ersättning från sjukkassan? Nu fanns det en sjukkassa då?
Ja, mycket lite.
Alltså.
Det var såna här privata kassor. Det var inte så här statliga eller så att säga, som är nu inte.
Uh-huh.
Utan där var det vissa graderingar man fick gå in efter. Och betala avgifter hur man ville ha det alltså.
Uh-huh.
Och jag stod väl i lägsta klassen där. Så jag hade 1,50 om dagen. Uh-huh. Det var inte mycket att försörja familjen och 2 barn på inte. Uh-huh. Men de hade ju det där då när jag låg i Nynäs. Där hade jag ju mitt uppe heller. Men... så det var inget lätt. Och sen kom man hem till jul och hade man ju ingenting. Utan då hade hon varit ner och skulle försöka få någon hjälp där. I socialvården. Men det menar de på att det skulle inte behövas. Där inte. Det var de här gamla bönder som satt i socialvården på den tiden.
Men det måste ju ha varit svårt för henne och klara maten för dagen? Eller hade hon kvar torpet första tiden?
Nej, hon kunde inte ha det.
Nej, ni måste sälja ju.
Ja. Jo, det var bekymmersamt. Och sedan då inte vill ge någon hjälp heller. Men fick väl lite grann av Frälsningsarmén tror jag för att laga in till.
Jaså. Ja, de gör stor nytta då.
Ja, det gör de verkligen. Och sen då förstås det fanns inga omskolningar eller någonting på den tiden. Mm. Tänka få något lättare jobb. Utan jag fick ta det jobb bara som fanns för att jag skulle försörja mig. Och då kom jag in vid Nymans här i Uppsala. Och vart den här transportarbetare. Men det vart ju nästan på det tyngsta jobben som fanns. För man skulle ner den där granatkällaren där och svärva granater. Det var ett tungt jobb att fara. Så jag var väl där en tid. Ett år ungefär. Men så måste jag söka med en annan. Då sökte jag nattvakt då. Och kom in här i Uppsala i Ekeby. Men det var ju sån vakt att man skulle gå och gå hela natten. Och jag hade lite dåliga ben så jag orkade inte med det där. Så jag sökte upp till Stockholm. Till nattvakt där. Svensk nattvakt. Och då hade som tur då. Jag var på lite skilda platser först där. Men så kom vi in vid spårvägen. Nya Söderhallen de byggde då på den tiden. Och med ett portvakt där. Då fick jag ett mera kedjigt jobb alltså. Man kunde klara. Och där var väl en 10 år.
Så familjen kom med till Stockholm då?
Nej, vi pendlade mellan Alsike och Stockholm. Och sedan kom jag väl till Intendenturverket. Den sista tiden. I Solna. Och där fick man ju bra betalt och så där vidare. Men sen var jag ju sjuk. Jag var i benen här. Bensår och elände. Sockersjuka hade jag. Och det bröt ut på alla vis. Så då tyckte han var bäst att pensionera mig då. Den där lekan, företagslekan.
Hur gammal var du då?
Ja, jag var inte mer än 67 eller någonting. Eller nej, 67 säger jag. Det var väl 68 fick jag pension.
Jaha, det är nästan 10 år sedan. Det är 9 år sedan det.
Ja. Och så då slutade jag med det då. Jobbet. Det var ju rätt bra jobb annars. Men sen har det väl gått så där, lite smått och knalla med pyssla hemma.
Mm.
Ja, ju tomt och sånt. Men sedan då, sista tiden här. Det var 75, jag var ensam ändå. Då råkade jag cykla omkull på en liten isfläck. Och då bröt jag benet.
Jaså då?
Och det var 75. Och det har inte varit helt för nu.
Tog det så illa?
Ja. Det var väldigt svårt. Och så gipsade de, helgipsade benet upp till ljumsken. Och det låg jag med 8 månader. Och jag kunde inte klara mig själv hemma. Så då fick jag ligga på långvården här. Vid Ulleråker. I 8 månader. Och det var en besvärlig tid. Bland alla dessa människor. Vänta på det sista. Och ingen människa är klar i huvudet som man kunde prata med dem heller. Men hur det var så kom jag väl ut då i augusti. Och var hemma 3 veckor i mitt hem. Men så kom jag in. Jag hade besvärt att klara mig hemma med. Jag hade med gipset i knä, men i alla fall. Jag hade besvärt att klara det. Så kom jag in på ortopeden och de skulle göra en skena då som jag skulle ha. Och då hade jag fått sår innanför gipset. Så måste det ligga och helna det också. Ja, och så var jag ansatt för reumatiska förstås. Under tiden då de hade gjort ordning skenar och där så beställde de att jag skulle få plats upp i Östersunds reumatikersjukhus. Alltså kom jag dit och låg där till början på december. Sen kom jag direkt hit. För man såg inte att klara mig själv hemma alltså. Som jag låg på sjukhuset hela året 76 kan man säga. Och då var man ju förstörd att ligga i rullstol för att man inte kunde gå. Mm. I alla leder. Och det där har väl klarat upp sig lite nu så kan det gå lite bättre och sådär.
Så det blir lite bättre?
Ja, benet har ju helnat nu. Får vi se.
Hur var det egentligen när vi träffades, den enda gång vi har träffats tidigare, så berättade du att du hade haft kontakt med någon som heter Phoebe Fjällström?
Ja, Phoebe.
Ja, var det här, hur kom det sig?
Jo, det var så när jag hade lite kontakt med den här Göteborg som på äldre dags program under sitt tv.
Alltså tv-program?
Ja,
jaha, det heter
My Persson.
Jaha.
Nej, det var riksprogrammet alltså.
Var det det?
Mm. Och hon ville att jag skulle skriva, ja inte jag utan alla skulle skriva in lite hur man har vet. Så där vidare. Jag skrev några rader och en liten berättelse. Och lite av varje. Och det där gick och stod. Sen skrev hon om det där en gång. My Persson. Att det var så bra det där. Så jag skickade till PB Fjällström i Uppsala. Så.
Aha.
Ja, och jag tänkte få väl höra något det där. Men det gick inte. Jag tror jag ringde upp en dag här då. I vårdags. Men hon, där pappen hade kommit bort för henne så hon visste ingenting. Men då hänvisade hon mig till er alltså.
Jaha. Ja, hon har varit ett år i Göteborg som tillförordnad professor.
Hon hade det.
Ja, och hon har varit i Uppsala. Ja, hon har ju sitt hem i Grönberg. Men just nu så är hon forskardocent i Umeå.
Ja,
så hon pendlar verkligen.
Ja.
Men hon hänvisade dig till mig och till Dialekt- och folkminnesarkivet av den anledningen att hon själv och hennes institution inte hade arkiv.
Nej, just
utan
det
är vi som samlar och arkiverar såna här saker. Så det var ju vi väldigt glada åt den här kontakten.
Ja.
Som jag hoppas vi får fortsätta med
på
ett eller annat sätt. Jag tror att vi kanske måste sluta för idag.
Ja.
Och